Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Windhamn. Har du hållit koll på utvecklingen vad gäller könsidentifieringslagen som vi ägnade förra veckan åt?
Det känns som att det är upplagt för att jag ska säga att jag identifierar mig som kvinna nu eller något sånt där. Men jag ska inte göra något sånt skämt som jag absolut skulle vara allra först med att dra. Ja, jag följer med stort intresse den här lagen faktiskt. Det är väldigt spännande för att den är så, när man pratar med människor som är så här nära, så att säga, själva, de som faktiskt vet hur korv görs, för att parafrasera Bismarck då, liksom, att ingen vill, alla ser färdiga korv men ingen vill se vilka ingredienser som ingår. Men om man pratar med människor som är närmare så får man väldigt starkt intryck av att de i toppen av partierna har inte förankrat, utan de har velat driva igenom det utan att få kritik. Och det var ju det vi skrev ju om det här efter att vi hade spelat in senaste podden. Och där just att man hade kallat, Liberalerna hade kallat det något informationsmöte. Men det var ju då inte...
Det hölls ikväll.
Okej. Okay. Och det vi spelar in på onsdag kväll då. Men då skulle det ju inte vara frågestund, det skulle inte vara debatt. Vi skulle inte vara uppe till liksom så här, är det här någonting vi bör driva igenom? Utan det är mer så här, nu informerar vi er om hur det ska bli.
Ja, precis. Ett informationsmöte. Så stod det i inbjudan som jag har sett också. Och utan tvekan är det ju så att inom just L och inom M bubblar väldigt mycket. Vad jag vet så har ju till exempel liberala kvinnor inte... De har inte tagit något beslut, inget centralt beslut om de är för eller emot. Och det är ju lite märkligt med tanke på att det är en organisation som företräder kvinnor, framförallt kvinnors rättigheter. Och gör det i en ganska klassisk, vad ska man säga, klassisk feministisk filosofi eller ställningstagande då. Så att det borde ju vara en fråga
menar
som
du med, vad menar du med klassisk feminism?
Ja, jag tänker mig då att det är, man är väldigt intresserad av att säkerställa meritokratiska spelregler till exempel. Mm. En sådan sak. Och sen också att man tittar på vård, andra typer av institutioner, som att är det lika villkor för män och kvinnor? Mm. Tar man hänsyn till de skillnader som finns mellan mäns kvinnor och
mäns kvinnor, ja, precis.
tar man hänsyn till skillnaderna mellan mäns kroppar och kvinnors kroppar? Vad gäller symptombild och alla andra saker som har med medicin och psyke att göra och så.
Lite så här, det finns två kön, kvinna och man.
Ja, det har ju varit lite utgångspunkten.
Och det är inte, har inte varit lika i hur man har behandlats, och den liberala feminismen har haft som mål att göra spelplanen rättvis och jämlik, väl, om man ska säga det utifrån den synvinkeln, att liksom, okej, kvinnor, det här med olika glastak, liksom att man kollar, liksom, ser till att, är det verkligen lika förutsättningar som är det? Men då måste du ju ha en kategori att utgå ifrån. Så här, du måste se, okej, det här är de vi pratar om. Vi pratar om kvinnor, biologiska kvinnor.
Ja, det är den här kategorin. Men vi ska ju inte heller glömma bort Moderaterna eller Socialdemokraterna här, därför att det är ju de andra två stora partierna som gör lagen möjlig den 17 april när det ska röstas om den. Och även Aftonbladet hade en intressant artikel om där man hade talat med källor långt inne i dessa partier, och där det i alla fall inom Moderaterna lär vara så att det är ytterligt få av riksdagsledamöterna som är verkligen för det här lagförslaget. Ändå säger man att man är för, och man kommer att rösta för att det här är en, som det står i artikeln då, personligen viktig fråga för statsminister Ulf Kristersson.
Just det.
Och att han har uttryckt att han vill driva igenom den här lagen och att han förväntar sig partilojalitet från riksdagsledamöterna i hans partigrupp.
Enligt den här Aftonbladet-artikeln då, där de har pratat med olika källor, så säger den här, en källa inom Moderaterna, att inom riksdagsgruppen i partiet så är det 80% som är emot. Men om liksom den stora ledaren säger något, så ska man ju såklart lyda. Något annat vore ju fruktansvärt.
Ja, och där finns en annat spår i vad då riksdagsledamöter både från M och S säger om varför de kommer att rösta för trots att de egentligen är emot. Och det är att de är då rädda för att förlora uppdrag om de går emot partilinjen. De talar om tystnadskultur, cancelkultur, låter nästan som det är universitetet detta, men det är det inte, det är Sveriges riksdag. Och då att man också naturligtvis är rädd för att bli kallad transfob om man på något vis visar att man inte stödjer den här lagen i den utformning som förslaget nu har. Och det sägs också då att det är särskilt det unga gardet här som är väldigt tydligt för, och det skrämmer då det äldre gardet, de som har erfarenhet, de som egentligen borde vara liksom i kraft av sin erfarenhet och tidigare arbete skulle kunna tänkas gå argumentera och ta tydlig ställning och våga riskera något här. De gör inte det ändå därför att de är rädda för det här att få transfob klistrad på sig.
Just det. Det är väl ett mönster som går igen i många västländer i alla fall. Att man är paniskt rädd inom kultur, universitet, politik att stöta sig med ungdomar under 30. För att det är de som sitter på någon slags problemformuleringsinitiativ vad gäller moral och sånt där. Så det är de som kan säga, nej men du är på fel sida av historien, du är föråldrad, du är rasist, du är transfob eller sådär. Så då istället så tänker man att amen, så här är det väl alltid att de unga kommer med nya häftiga grejer och så gäller det att hänga med.
Ja, jag förstår inte det här för jag är så gammal. Mm. Så att det är säkert rätt som du säger som är ung och inte har varit med så länge. Så kanske logiken går. Men det finns en koppling i detta just, relationen mellan äldre och yngre här. För att jag fick ta del av en rapport som heter The Denton Report. Det faktiskt fick den skickad till mig av Mikael Landén som vi har nämnde här. Både i förra podden och refererade till i vår gemensamma artikel på ämnet.
Den heter inte The Denton, Report, men dokumentet. Uh-huh. Den har ett mycket mer diaboliskt namn när man vet vad den innehåller. Titeln på den är Only Adults? Frågetecken. Good Practices in Legal Gender Recognition for Youth. Och så undertiteln då, A Report on the Current State of Laws and NGO Advocacy in 8 Countries in Europe with a Focus on Rights of Young People. Och den är då från november 2019. Så den är liksom, den är tydligt inriktad på människor som inte är vuxna, det vill säga barn och ungdomar.
Ja, precis. Och den har, som du sa, 2019, den har alltså varit ganska betydelsefull i de på kampanjer och lobbyverksamhet som har bedrivits i flera olika europeiska länder i syfte att påverka lagstiftare för att skapa just den typen av lagar som vi nu snart får, eller lagförändring som vi snart får i Sverige också. Men jag ska bara säga någonting om vem det är som är bakom då. Denton är en, vad säger man, law firm. Vad är det svenska ordet där, skulle du säga?
Ja, alltså juristbyrå eller advokatbyrå, det är väl...
Precis. Som är väldigt, väldigt stor. Med otroligt många advokater knutna till sig. Och de gör mycket uppdrag pro bono då, som är syftar till att verka för just diversity och inclusion. Equity kan vi tänka oss också. De här tre fina orden som alltid signalerar att man är på rätt sida. Och den här rapporten är då gjord i samarbete med en stor samling organisationer, 96 organisationer som just säger sig då adressera eller arbeta för hbtq-personer och framförallt då unga hbtq-personer. Och det uttryckliga syftet är just att det här, den här rapporten ska vara ett kraftfullt verktyg för aktivister i EU som vill förändra lagstiftningen i riktning mot då att det ska handla om självidentifiering. Kön bestäms utifrån vad jag identifierar mig som. Och där lagstiftningen ska vara väldigt liberal vad gäller könskorrigerande eller då könsbekräftande vård som de säger i rapporten. Och de igen, det kan inte understrykas nog många gånger, de är främst inriktade på mycket unga individer. Mm. Så det här handlar om ännu inte myndiga individer som upplever att de inte trivs i sitt kön eller att de vill ha en annan identitet då.
Det är också det är intressant för att det är den här Denton, men den, liksom, den som har skrivit förordet till den här rapporten, bara för att liksom säga att det är inte bara liksom, en rapport, vilken som helst, det är väldigt tydligt, utan det är alltså, han heter Glenn Tarman och han är Director of Trust Law, och det är alltså Thomson Reuters Foundation, det är alltså de som ligger bakom nyhetsorganisationen Reuters, det är samma organisation och de som då har en juristfirma också. Så att det är liksom en av de största juristfirmorna i Storbritannien. Och den här organisationen då med akronymen IGLYO, vilket står för International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer and Intersex Youth and Student Organization. Det är en paraplyorganisation med 95 medlemsorganisationer runt om i världen. Så att det är liksom en... och de har samarbetat med liksom juristbyråer i ett antal länder runt om i Europa. Så det är liksom det är Danmark, Irland, Malta, Norge, Portugal, Belgien, Frankrike och Storbritannien då bland annat. Så det är liksom det här är en gedigen rapport i bemärkelsen att det är mycket pengar, många människor, många lagkunniga. Och man har gjort det i syfte då att hur kan vi driva våra frågor så effektivt som möjligt.
Ja, precis. Precis.
Det är liksom så här, om Machiavelli hade skrivit en rapport, han skrev ju först den liksom som så här, han ratade alla de här böckerna som pratade om hur kunde du vara så god som möjligt. Så sa han, ja, men okej, men hur ska du styra så effektivt som möjligt? Jag struntar i det goda liksom. Vad ska en första som vill få makten och behålla makten göra? Det här är motsvarigheten på transområdet.
Precis. Och man kan då tänka sig att i ett land som Sverige som nu har haft ett ganska intensivt kampanj- och lobbyarbete för att driva igenom den lag som det röstas om den 17 april, att ett sånt här dokument har haft viss betydelse. Och att det har informerat de som har propagerat starkt för lagförslaget och som till och med hade önskat att det kanske hade varit än mer radikalt än vad det är. För om man tittar i rapporten så är de ganska explicita i hur just man ska gå tillväga då. En delstrategi är just att man ska få igenom lagen så mycket som möjligt under radarn. Alltså de radikala och kanske kontroversiella delarna i lagstiftningen, de ska man försöka underkommunicera så mycket som möjligt. Och istället knyta de delarna som det kanske inte väcker så mycket kritik eller frågetecken kring. De ska man knyta till någon annan del av lagstiftningen som kan tänkas ge mer positiva vibbar och som berör långt många fler än då den här andra delen. Då föreslår de till exempel att man i Norge, Danmark och Irland så knöt man självidentifieringslagen till jämställdhetsreformer kopplat inom äktenskap och så. Nu vet jag inte exakt hur de var, men jag tror man kan göra sig en bild av hur de menar där med att det finns alltid någon del av lagen som går att argumentera för att det här hjälper en mycket stor grupp människor. Och det här är då liberalisering, vi pratade om förra veckan att det här är modernt, vi flyttar fram positionerna lite grann. Det kan många acceptera och sen finns det kanske en del av lagen som är svårare för majoriteten att acceptera. Då ska man se till att den talar vi mindre om.
Just det. Men det här är en så här klassisk del av den här rörelsen, av transrörelsen, skulle jag säga efter att ha följt den här så noga nu i snart 10 år, det är att du måste få dem du ska övertyga att kunna tillräckligt mycket för att du ska känna empati, det vill säga till exempel att du då anknyter dig till frihet, jämställdhet, något självklart gott som alla håller med om. Och kan du frama det på det sättet, det vill säga om du kan, som de rekommenderar, om du kan liksom ta den här frågan och säga att det har att göra med jämlikhet inför lagen eller något liknande. då får du väldigt mycket sympati och då går det bra. Men du måste hindra dem från att förstå vad det egentligen handlar om. Så du ska inte liksom gå i clinch, du ska inte liksom informera för mycket om hur radikalt det faktiskt är. Så du måste få människor att kunna lite grann, men inte för mycket.
Precis. Och då kommer vi in på nästa del av strategin här, som är undvik media. Undvik särskilt granskande media. Därför att det finns, skriver man i rapporten, stora, det öppnar upp för så kallade missförstånd då. Missförstånd kring det goda i lagstiftningen. Och det kan i sin tur riskera att populariteten för den här moderna, progressiva lagstiftningen går ner. Man tappar stöd. Man tappar det man vann med strategi 1. Knyt ihop det med en populär reform och prata så lite du kan om de mer kontroversiella delarna av lagen. Däremot är man väldigt, rekommenderar man aktivisterna att använda media vad gäller att föra fram individuella öden. Personer som har varit med om ett långt lidande eller väntat väldigt länge på få diagnos och så. Där kan man då använda äldre personer som har varit med om detta för att vinna opinion. Men inte kritiska frågor, inte granskning.
Just det.
Och det har ju vi varit inne på också, just att man, där vi ser att våra politiker kan mycket väl tänka sig att skriva en debattartikel, men man vill inte svara på frågor, man vill inte ställa upp i debatt.
Nej. Ja, men ett exempel på det är ju Ulf Kristersson när han var med i Renés brygga. Jag ska ärligt erkänna att jag aldrig har kollat på Renés brygga. Senaste gången jag tror jag såg René Nyberg i tv. Var inte hon med i Tur i kärlek som gick på typ tidigt 90-tal i TV4? Tror
det kan hon ha varit om det inte var Lotta Engberg. Lotta Engberg också ha haft det programmet.
Jag är ganska säker på att det var René Nyberg. Jag tror det var då. Det var typ senaste gången jag såg henne i tv, för att jag är så dålig på att kolla på tv. Men då var också Snickarbjörn med. Eller han heter inte det längre. Nu är det Li Kristiansson. Det här kallas ju dead name då. Liksom, och blev ju blev känd som Snickarbjörn med hela svenska folket när han var med Äntligen hemma i TV4. Och då var han en härlig machokille och var så här klass. Enligt en sajt på nätet, så jag har inte dubbelkollat det här, men så toppade han listorna över sexigaste männen i Sverige och sådär. Men i januari 2023 så berättade han att han påbörjat en resa då till att bli Li, och har nu blivit det.
Ja.
Och då identifierar sig som kvinna. Och han, eller hon menar jag, och Ulf Kristersson var i Renés brygga samtidigt. Och då ställdes ju han liksom mot väggen typ. I att, så här, kommer du driva igenom den här lagen? Alltså det blev en sån där situation. Och det här är just ett sånt öde, är ju enligt den här rapporten. Det här man levt med någonting, en hemlighet. Och någon som man trotsar liksom förväntningar för att få bli den man alltid känt att man egentligen är. Och det är så man ska bedriva opinion. Och jag menar, jag skulle vilja säga att jag håller med. Alltså om jag skulle ge råd, så skulle jag säga att det där är väldigt kraftfullt. Just de enskilda öden med någon som bara vill bli sedd, respekterad, kanske förhoppningsvis älskad. Precis. För den man verkligen är.
Men samtidigt så finns det ju då ett glapp emellan personen man ser här åldersmässigt och det, den historia och öde som beskrivs där, som man kan känna en sympati med, och där man också kan förstå att de här långa väntetiderna som det innebär för väldigt många transpersoner då att få den hjälp man vill ha, oerhört prövande, och att man dras med väldigt mörka tankar under den tiden. Det finns ett glapp emellan det som då är en typ av problematik kontra de unga människor som Denton och de aktivister som man riktar sig till i den här rapporten tänker på egentligen, och där man verkligen vill förändra lagen och regelverket för så, hur mycket föräldrarna bestämmer kontra vad det enskilda barnet då kan önska och genomföra. Därför att det är väldigt tydligt i det här dokumentet att det handlar om att reducera föräldramakten och ta bort de kraven som gör att föräldrar kan hindra eller försena exempelvis pubertetsblockerare eller annan typ av kirurgi som då barnet önskar eller barnet tror att man önskar. Det finns också en annan drivkraft och förslag här, eller vad ska man säga, nästan målsättning i rapporten handlar om att man inte längre ska ange biologiskt kön på födelseattester. Mm. Så det är alltså en rörelse och en tankevärld där kön inte längre finns. Biologiskt kön arbetas bort.
Men det är det här som är grejen, att det både finns och är otroligt viktigt, och det finns inte. Alltså biologiskt kön, det finns inte. Som att du föds med en kromosomer, gener, DNA och allt det där. Det finns inte. Däremot så är den här frågan då, till exempel som då René Nyberg ställer till Li, är så här, ja, men hon frågade honom då så här, hur gammal var du när du kände att nej, men jag är född i fel kropp? Och då får svaret då att det är det enda minnen jag har. Och var kommer den känslan ifrån i så fall då? Det är ju i så fall en biologisk, alltså biologiskt uppstår det. Det kommer inte som en kultur, det är inte påfört av en sån här organisation som vi pratar om, som tagit fram den här rapporten. Utan det är någonting som kommer inifrån, och sen ska kroppen anpassa sig till det. Men den känslan är, det här är ju ett påstående som är på en vetenskaplig nivå på något sätt, att det här är det genuina, det här är det autentiska. Ja. Att du föds med snopp eller snippa eller en viss kromosom och kromosomuppsättning och sådär, det är inte autentiskt däremot.
Nej, det finns en essens eller det finns en kärna i dig som avgör detta, och den är det din uppfattning, din känsla som, det ingen annan kan säga någonting, utan det är den du, det vet bara du. Men den kräver i sin tur då ingrepp i kroppen. Alltså kroppen har ändå betydelse då i det.
Just det.
Men här är det också så att det är väldigt tydligt just att det är de unga politikerna som är fokus, som vi sa tidigare. Och att man ska arbeta aktivt mot de unga politikerna i ungdomsförbund och liknande. Och försöka, skriver man i Denton-rapporten då, komma in så tidigt som möjligt med sin lobbyverksamhet i själva lagstiftningsprocessen. Eller i förberedandet av ett lagförslag. Därför att då kan lobbygrupperna påverka via de unga politikerna, påverka de skrivningar och den riktning som lagförslaget tar. Mm. Och tittar man då på, med Sverige som exempel, vilka lobbygrupper som har varit inne när man har haft hearing, när man har haft andra typer av besök som då har informerat riksdagsledamöterna om hur det har gått i de länder som du nämnde här tidigare, som redan har genomfört den här lagstiftningen, då är det företrädare för lobbyorganisationerna som därigenom är med och påverkar. Vi behöver inte säga att de styr, men de påverkar i hög grad de tankar och förförståelser som riksdagsledamöterna då har om vad det är de kommer att besluta. Och det är en ganska allvarlig sak, tycker jag. Att det finns en sån här klar tankegång. Det finns mycket medel i omlopp här för detta. Det är inte någon liten hobbyförening som har en drömvärld som de gärna skulle vilja påverka för. Utan det är ganska starka krafter. De är välorganiserade och de finns i många olika länder. Och arbetar alltså på samma systematiska vis för att få igenom den lag som nu snart beslutas om i Sverige.
Och det finns en aspekt här, och det är att de här människorna har lyckats övertyga rätt personer att det finns ingen legitim kritik. Det vill säga, om jag kan hålla med om att om kritiken bara handlade om till exempel att serbiska människor som är självmordsbenägna, de borde begå självmord. Det är ungefär så legitim kritiken framställs. Och om inte den här typen av lagar drivs igenom, säger man, så kommer de här unga transpersonerna att skada sig själva. De mår så fruktansvärt. Många av dem riskerar att begå självmord, men vi kan hjälpa dem och då måste vi genomföra det här. Då blir liksom kritik som kommer till exempel från dig och mig eller från andra håll, det låter som grymhet. Det låter som bara som den här klassiska in i garderoben igen som man associerar då med till exempel motstånd mot att ge homosexuella, att friskförklara homosexuella så att säga och liknande. Medan för många av dem som är kritiska, mig själv inkluderad, så handlar det ju om omsorg om just samma grupp människor till stor del. Men också om att det är en väldigt långtgående sak att tvinga alla människor att säga att dina ögon ljuger, det du har framför dig är en kvinna när det är en man och vice versa. Det är liksom, jag respekterar gärna människor som jag har jobbat med som säger att men jag vill bli kallad det här eller jag identifierar mig som det här. Jag har inga problem med att göra det som av välvilja mot den personen. Men jag skulle inte ställa upp att det var en biologisk kvinna då om det är en man jag har framför mig. Och det är det, det är den här lagen delvis gör. För det kommer inte stå identifiera sig som kvinna. Det kommer stå kvinna eller man. Och det är inte sant.
Nej, och det finns också en annan del i det, som det här med att delegitimera all kritik och etikettera den som transfobi som stör mig. Och det är nämligen att de krafter som inte vill erkänna någon kritik hindrar också ett samtal som skulle kunna göra transvården bättre. Vi måste ju kunna prata om de brister som finns och som gör att många människor lider mer än vad de behöver, hade behövt göra. Men genom att vi inte får lov att diskutera bristerna, länge var det ju så att de uppenbara brister som pågick och felbehandlingar som gjordes mot mycket unga patienter inte fick överhuvudtaget lyftas fram. Det var i sig tecken på transfobi. Så att jag skulle säga att de som är då hårdnackade försvarare av lagförändringen och då pekar finger åt oss som är kritiska, de blockerar också den diskussionen. Och då blockerar de därmed förbättringsmöjligheter och insatser som skulle gynna just den gruppen det här handlar om.
Och vi ska gå vidare, men jag vill bara, det är också så att det är en överlappning här delvis med kanske att du är en ung och kan vara homosexuell. Men nu kanske du ligger närmare till hands och tänker att det är könet som ska ändras när det inte är något, det är inte där så att säga. Skon klämmer, låter fel att säga nu, men det är inte det det handlar om. Alexa Lundberg, som jag är inte, som är transkvinna, men jag är också är kritisk till mycket av det här, och menar väl idag att hon inte är säker på om hon hade gjort en könskorrigering idag, för att liksom, ja, han när han var kille var förmodligen bög, och att det är liksom så där för Alexa Lundberg kallar sig bögtjej så där. Och det finns det finns ju något tragiskt i det, att man, alltså det finns en så här från en garderob in i nästa på något sätt, alltså så där att du ska göra om din kropp så mycket istället.
Ja, precis. Och det är väl det som det här att se lagförslaget som att det riskerar att cementera könsroller. Könsmönster och kön överhuvudtaget på ett sätt som verkligen tar oss tillbaka i tiden och som inte är progression och som inte är modernt på något vis. Vad är en softgirl, skulle du säga?
Det roliga är att så här, på ytan så finns det ju ett estetiskt ideal här där man kanske man anspelar på mer feminina kläder. En del har handlat om att man går tillbaka till 90-talet, så här, lite tjejiga mode, och man är liksom, men det handlar också om att man ska vara mer sårbar, man ska vara feminin och sådär. En anledning till att det uppstått, skulle man väl kunna hävda, säger en del i alla fall, har att göra med en trötthet på den här girlboss-trenden som har rått. Liksom, så det myntades för typ 2014, och kom en bok som hette Girlboss, något sånt där. Och sen har det varit en trend. Och det här med en softgirl då är någon slags motsats, där man vänder sig mot det här med att man ska vara så stark, självständig, klara allt, göra allting på egen hand, inte lita på I'm a strong independent woman who don't need no man och sådär. Och då att man snarare kanske vänder sig till att men jag vill ha en traditionell kvinnoroll och vara hemma mer och liksom träna yoga och sådär. Det är så det har framställts, för det man ska också säga är att det här är en sociala medietrend.
Exakt, så vi vet ju inte liksom hur mycket det är en poseringsgrej av att man skapar en bild av att man har en soft day eller något sånt där som går ut på att man då sover länge, tar på sig mysdress och sen kanske man går och tränar lite och sen så går man och har en trevlig lunch och sen går man hem och vilar och sen kanske man inte gör så mycket mer den dagen. Det kan man ju iscensätta på sociala medier ganska lätt. Men det är inte säkert att alla dagar gestaltar sig på det viset, så att det är väl det är just det, hur mycket av detta är en faktisk trend av att unga flickor nu vänder sig från att vara då prestationsprinsessor, som väl också var en del av girlboss-trenden, alltså att du ska klättra upp och skaffa dig så mycket inflytande och medel som möjligt och nöjda inte med lite.
Och du som var med, du som en gång i tiden, ett kort tag i alla fall, men du var med i Liberala kvinnor, men jag tänker på Birgitta Olsson, även den svenska girlbossens tydligaste liksom postergirl,
ledare, i alla fall vanligt.
Hon pratade om duktiga flickans revansch eller återkomst och sådär. Det var ju väldigt mycket prat ett tag om det där. Och att liksom, den duktiga flickan, min son, liksom, nu är det hennes tid och sådär. Och då soft girl är liksom att man är helt enkelt bara nej, jag mäler mig ut från det där och vill inte delta i det. Det var ju också så här, huskvinnan var ju en sån där debatt som det var Greta Skylt som skrev, då hette hon Greta Thurfjell. Sen har hon gift sig och tagit sin mans efternamn, vilket ju är true to character för någon som har gjort sig känd för att skriva om huskvinnan då. Inget fel med det, men då det handlade om att hon skrev om kvinnor som drömmer om någonting annat än lönarbete och karriär var väl hennes. Och hon provocerade oerhört mycket och gör det fortfarande 6 år senare, visar det sig. Och nu kommer Soft Girl och nu är Katrin Marçal, hon är jättearg över det här. Ja,
ja precis. Och det är lite svårt att bena i den här trenden och prata om den, tycker jag, därför att den ena flanken säger ju att ja, men finns det inte någonting positivt här egentligen? Alltså att unga människor idag faktiskt söker andra värden än detta att hela tiden bara springa i ett ekorrhjul och tänka på pengar, utan se att livet kanske har andra liksom källor till att man trivs och att man känner mening. Det är väl det ordet jag sökte egentligen. Alltså vad ger mening i livet och tillvaron? Men jag tycker inte riktigt att man ser till de som då kallar sig soft girls. Och då är vi tillbaka i sociala medier. Så är det svårt att liksom se att det är det handlar om. Utan där är det nog mer att en slagsida att det är just detta iscensättande då av en sociala medier-persona. Som man tycker om. Och som kanske härmar någon känd person som man är betuttad i. Samtidigt som kritikerna då, du nämnde Katrin Kielos Marçal, som drar, Gudrun Schyman är ju naturligtvis en annan som har gått upp i limningen över detta fenomen. Jonna Sima, inte minst också, hon är också väldigt, väldigt arg på det här. Alla soft girls överallt. Och när man då drar det så otroligt långt och säger att det här är ju naturligtvis ett uttryck för den nationalistiska och högerextrema våg, konservativa våg som vi ser sveper över Europa och som vill tvinga tillbaka kvinnorna i hemmet och som vill tro på sambeskattning och som tänker sig att det är ett 50-tals hemmafruideal som nu ska stunda för den svenska kvinnan också. Och sluta genast upp med att kalla er soft, för att då stödjer ni dunkla krafter i samhället. Jag tycker att den hållningen och tolkningen är helt bizarr, om jag ska vara ärlig. Vad tycker du?
Ja, men, ja precis. För vi pratade lite om det innan också. Men det här att jag känner nästan att är det så att de som har börjat prata om soft girl, de är utplanterade för att ge sken av någon slags backlash mot kvinnor. För att det är lite som det här med att påstå att abortlagstiftningen är hotad. När det tvärtom är så att den var inte hotad när man började mäta attityderna till abort i Sverige. Och sen dess har det sjunkit ytterligare. Det, jag tror det är 7 procentenheter numera som tycker att det ska begränsas på något sätt i Sverige. Och det är samma sak med backlash. Hela det narrativet är liksom, det är alltid en backlash som pågår. Bakslag på olika sätt. Och det är så man motiverar sig själv att fortsätta på något sätt med sin kamp. Men jag håller med. Jag tycker jag köper inte riktigt det här med att det är ett sånt stort hot. Det man däremot kan se det är, det finns ju någonting sorgligt som jag tycker ändå att Greta Skylt är inne på i sin text som hon skrev när hon följde upp. Och det är att det är liksom, det är någonting sorgligt med en utbränd girlboss som dejtar sin vibrator. Det är ett sorgligt kvinnoideal. Och det är också sorgligt, jag tänkte på det när jag träffat kvinnor som är, de lever med män och de har barn ihop. Men det är väldigt viktigt för dem att också säga att de har fuck-off-kapital, de har skrivit äktenskapsförord.
Äktenskapsförord som säger att om vi skiljer oss så ska du ge mig ett fuck-off-kapital.
Ja, men exakt. Det är liksom det är så här transaktionellt hela tiden. Och då blir det på något sätt så här, det är ju för att du är gift med din ideologi, inte med din man. Och den här kärleken är alltid villkorad i ditt liv, för du vågar inte lita på att det stämmer. Och jag menar inte det som att alla äktenskap håller, alla män är bra män eller alla kvinnor är bra kvinnor för den delen. Men det är ju så där att det enda man tillåter från feminismen, den är så sträng mot kvinnor, att det enda du får lita på är dig själv och staten. Det är liksom det enda du får lita på, och sen ska du prestera och du måste liksom tänka, inte bara för din egen skull utan också för dina medsystrars skull, så måste du vara stark. Och då kommer en sån här soft girl och säger att jag är inte helt nöjd med hur samhället, ekonomin, världen kräver av mig att jag ska göra alla de här sakerna. Jag vill kanske fokusera på det här. Och det blir så hotande, för alla måste med. Det blir så här, du är den svagaste länken liksom. Du måste falla in i ledet liksom. Vi kan inte tillåta någon att vara omvårdande och mjuk.
Nej, men det är det som är så paradoxalt då, att allt tal om friheten och emancipationen, oberoendet som ska komma med jämställdheten. Det är bara en viss typ av emancipation då. Och om du tänker annorlunda än den friheten vi har klippt ut till det här. Här är det vad den friheten består i och hur du kan leva i den friheten. Om du inte följer det så kommer du inte bara hindra din egen frihet, utan du kommer hindra alla oss andra från att leva på det sättet som vi hade bestämt var det rätta. Mm. Och det är ju liksom, det liknar lite den kritiken som jag brukar framföra mot normkritik till exempel. Eftersom att normkritik är också en sån där, det är ett visst form av kritiskt tänkande som följer en mall, en färdig mall. Mm. Som säger vad det är du ska titta på, vad det är du ska vara kritisk mot och vilka mönster du ska söka omkring dig och bland dina medmänniskor. Och sen så identifierar du precis det som vi har spesat här i instruktionen, och så förhåller du dig kritiskt till just det. Och då är du normkritisk. Mm. Och på samma vis kan då frihet eller självständighet och oberoende kan inte vara oberoende från det omkringliggande samhällets övergripande eller majoritetsnormer då. Det kan inte vara frihet från dem, utan det är bara frihet på det sättet som vi har bestämt.
Mm. Det är lite likt det här med hur protestantismen utvecklades ibland, att alla skulle läsa Bibeln men alla skulle också förhöras så att de kom fram till rätt tolkning av Bibeln. Så den här friheten att sätta en Bibel i varje hand, det behövde åtföljas av förhör av lilla katekesen och sådär. Du behövde ha husförhör, för att annars kunde det bli så att folk började hålla på med allt för liksom frimodiga tolkningar av Bibeln. Och då fick man köra iväg dem till USA istället. Men jag tycker också att det är intressant det här.
Du var väl inne på lite när vi förpratade här om detta är den feminina kvinnovarianten av, har du tänkt på romarriket idag? Alltså att här har vi då istället frågan, har du tänkt på att du skulle vara hemma med barnen idag?
Mm. Fy! Just det. Alla, typ, det skulle vara så här, hur kvinnor som tänker på så här, how often do you think about istället för Roman Empire så är det liksom that you could be at home with your kids right now. Men och det är ju också det som är grejen, att det finns en liksom en del av hela tiden av människor, eller det finns många delar, men en del är ju att du lever alltid i flera verkligheter parallellt. När du är gift med någon eller om du är ihop med någon, så drömmer man om semestern, eller du drömmer om hur det kommer bli när vi har, alltså du lever alltid i framtiden, i det förgångna och i en parallell verklighet där man tänker att om vi bara hade fått det här att funka sådär. Och en sån verklighet kan vara att man drömmer sig bort till romarriket, och det kan ge en energi, glädje, samhörighet, fast det är liksom helt fiktiv värld på liksom alla sätt. Och på samma sätt är det väl med en sån här sak, kan jag tänka, att du kan vara en kvinna som är som liksom Katrin Marsall, Jonna Sima, Gudrun Schyman, ni kan vara stolta över den här kvinnan. Hon är jätteduktig. Hon presterar, hon är liksom hon tjänar pengar, men hon drömmer också om en Lana Del Rey-värld. Liksom. Jag tänker på en låt av henne som heter Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Och Lana Del Rey har liksom lekt, men hon har utforskat den här delen av kvinnligheten, vilket hon har fått mycket kritik för. Och då sjunger hon så här: Did you know there's a tunnel ocean under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. Och det är en faktisk tunnel som finns då, som är väldigt vacker, som blev övergiven och igenmurad, men man kan gå dit på så här sightseeing. Och det är en metafor för henne. Open me, tell me you like me, fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Det skulle jag säga sammanfattar det som retar gallfeber på en sån här kvinnor då, som är starka girlbosses. För att det är en längtan efter någon som kommer kanske och räddar den och ser den och bekräftar den. Det är liksom allting som var antifeministiskt med 50 nyanser av honom och sådär. Och det där kan samexistera med att du är en, liksom, för de allra flesta kvinnor kan inte vara ändå i vår ekonomi på grund av hur vi har ordnat det. Så även om det skulle liksom vara så att många kvinnor längtar efter, den här backlashen, den finns ju inte. Utan det är fortfarande så, alla kvinnor, så gott som alla kvinnor, måste gå till jobbet. Även om de lyssnar på Lana Del Rey på vägen till jobbet. Även om de kan gå in och kolla på softgirl-trenden på Instagram, så kommer inte det förändra så mycket liksom.
Ja, men då, vi kan väl lugna Gudrun Schyman och Jonna Sima och också Katrin Kelos Marsall och alla de andra som har skrivit om detta och oroat sig för backlashen, att det är ju fortfarande så att kvinnor dominerar inom högre utbildning till exempel, på ett sätt som vi inte riktigt sett tidigare. De dominerar mer och mer. Om man tittar på chefspositioner i kommuner och liknande, så är det kvinnor i majoritet där i mycket hög grad. Det är inga dåliga chefspositioner, det är ganska gott betalt och man har rätt mycket makt också. Flera olika viktiga domäner domineras nu i allt högre grad av kvinnor. Det betyder ju inte att det inte finns kvinnor som lever under förtryck och som inte har möjlighet att så att säga, de har inte möjlighet att skaffa något fuck-off-kapital överhuvudtaget. De har inte rätt kontakter och de sliter hårt utan någon prognos på att bli rika och kan ta en soft day någon dag. Det finns också, och det är ju för dem som jämställdhetskampen behövs. Men på det stora hela så har ju kvinnor flyttat fram positionerna otroligt mycket på områden som tidigare alls inte hade det förhållandet. Så den här lilla Instagram-trenden då, som nu genererat ett antal kröniker, tror jag nog är ett hjärnspöke. Och också att man just gör som vi sa tidigare, att man fästar det vid någon slags annan politisk trend som man ser och som man då gärna vill påminna folk om är vägen till mörkret, vägen ner i avgrunden för oss alla.
Jag skulle också vilja bara säga då att en intressant sak rent estetiskt är ju att om man tar, det finns ju liksom en sån här klädstil där man har anammar kanske utseenden som är associerade med 50, amerikanskt 50-tal till exempel. Mm. Och att man gör liksom som gör anspelningar på just såna saker. Men det är ju en estetisk trend, och på samma sätt som män idag kan se, man kan ha så här skogshuggartrend eller liksom som det var för, det är ju ganska länge sedan nu, men du kan ha olika trender, och det kan nu för tiden så åtföljs det kanske av då att du har någon hashtag eller att du har liksom så där. Men att då dra slutsatsen att det är någonting, en verklig förändring av beteenden och liksom beteendemönster. Jag menar, om någon tror att en kvinna som har anammat till exempel så här pin-up-stil från 50-talet, att det är en kvinna som med de liksom värderingarna, det är den livs, det som det är sätt att leva på, bara att det matchar då. Då är man ju liksom, då tillhör man ju begåvningsreserven i så fall. För att det är ju inte samma sak.
Nej, precis. Och det som här utspelar sig lite eller visar sig när man kommer till korta i analysen av den här trenden då, och inte kan se det just så som du sa tidigare, att det är en plats man liksom drömmer sig till, eller man kan använda det som en lite viloplats i huvudet när allt annat, man är stressad och sådär, så tänker man på det, och så tänker man, kanske man tillåter sig att tänka, det har jag också tänkt någon gång, tänk om jag slapp jobba överhuvudtaget, vad skönt. Och så tänker
det är
jag på
en jätteskön tanke.
Det är en jätteskön tanke. Och sen så händer det någonting som retar upp mig, och så tänker jag att nej, men det här måste jag ju göra någonting åt. Och så jobbar man lite. Eller vad det nu kan vara. Så ser ju mitt jobb ut. Andras jobb ser ut på annat vis. Och man blir engagerad av andra saker. Men här finns det också någonting som är just att om det man då kritiserar softgirlsen för är att de, tror man, lägger sin lojalitet alldeles för mycket hos en man eller hos de barnen man då tänker sig ska få, som kommer att vara väldigt, väldigt söta också. Naturligtvis. Då blir man arg på att man lägger sina lojaliteter där. Men det man samtidigt säger är, du ska lägga din fulla lojalitet hos den rörelse som vi har satt upp reglerna för och målbilden för. Där ska din lojalitet vara. Tack. Så det är ju, det stör mig lite att det är så att säga inte att tillmäta kvinnor handlingsutrymme och självständighet i val och livsriktning, utan det är att det finns den där mallen trots allt, och vi har klippt ut den till dig, du ska bara se till att fylla den.
Jag tänker också på Andrew Tate och såna där figurer, att ganska ofta så visar det sig att de här alfa hannarna har hyrt mycket av det man ser i sociala medier. Så att det är som motsatt, det är som en skrattspegel av soft girl, det är hard boys. Som är, men de är inte det, utan de är en reaktion på någonting i vårt samhälle, och det är det som tilltalar på samma sätt, men de här, de lever inte det liv som de framställer att de lever, och det är någonting med vår samtid, skulle jag ändå säga, som gör att många, jag är absolut en del av någon slags motreaktion mot vissa saker, och det är till exempel att du ska vara så individualistisk, att det är så viktigt att bevara den individualismen i, trots att du faktiskt är med någon och du bygger en familj, och det är att det skulle vara så hotfullt, för att det är liksom allting i en kvinnas liv, men även i en mans då enligt vissa, det är liksom fällor, det är kvinnofällor överallt. Det enda som inte är en kvinnofälla, det är din karriär. Det är det enda som du ska liksom, och det är allting som inte är maskulint kodat är en kvinnofälla. Det vill säga, om du kan göra som en man, om du kan göra det som är traditionellt manligt, det är inte en fälla. Men allting som på något sätt kan förknippas med hur det är att vara kvinna historiskt, en kvinnlig erfarenhet, föda barn, amma, vara hemma med barn, omvårdande, ha empati, alltså så här, kvinnligt kodade egenskaper. Allt sånt är fällor för kvinnor. Så om du märker en sån tendens inom dig själv, så ska du liksom bevaka dig själv otroligt noga, för att det där är liksom, det är det som kommer leda till ditt fall.
Och att aldrig lita då på en annan människa. Du kanske kan lita på rörelsen. På andra kvinnor kan du lita. Det är ju också den här, det är ju väldigt tätt sammankopplat med föreställning om ett systerskap. Som i alla fall jag aldrig riktigt har känt av. Men det finns, lovar den här rörelsen då. Det finns, det kan du lita på. Men lita aldrig på en man. Och även allt, oavsett vad han lovar dig, kommer du ändå att bli besviken, sviken och ensam. Och inte ha någonting för allt det arbete du då kanske mot bättre vetande la ner i familjen och i barnen. Och till det där hör också, det var en period, jag minns det, kanske alltid har varit en sådan period av och till, men i alla fall när mina barn då var små, då minns jag att det var mycket tal om att man skulle absolut inte skämmas om man var den som hämtade sist på förskolan. Det skulle man inte skämmas för. Nej då, det kunde man till och med liksom bygga lite historier kring. Om att man liksom rusade eller att man, fanns de som berättade om så här, man skickade dem med taxi och hämtade barnen. Eller att man fick ringa och förskolläraren fick sitta kvar lite extra för att man var så sen från arbetet. Det kan ju naturligtvis bli så någon gång, men att det skulle vara någon slags extra poäng, extra feministiska duktighetspoäng som man hämtar hem med det, det köper inte jag.
Nej.
Den rörelsen vill inte jag vara med i alla fall. Då är jag helt jag... soft girl. I alla fall två dagar i veckan kan jag vara det.
Jag är också en soft girl i så fall. Alltså för jag menar, en sån här sak som jag tänker är, man inte pratar om de här sammanhangen, men det är ju också att det är de här kvinnorna som pratar soft girl. De riktar sig ju mot ett familjeliv, en sfär som är av både män och kvinnor underprioriterad. För att, och det är inte för att man vill prioritera den för lite, utan det är för att man har inte pengar, tid till att bygga någonting där. För du, både mannen och kvinnan måste förvärvsarbeta för de allra flesta för att få livet att gå ihop. Och då har du inte tid med familjen, du har inte tid med de här sakerna. Det är därför det är liksom sorgligt att gå på de här kvinnorna som pratar om de här sakerna på något sätt, för att även om man kanske inte håller med om allting som här, de som är med i trenden säger, eller det är liksom inte för mig, jag är en 40-årig man liksom. Men det är en sfär, någonting annat, ett alternativ som inte bara är att sitta i ditt bås, i ett kontor eller liksom jobba som undersköterska eller liksom säljare eller vad det nu kan vara. Det är något annat du bygger, och det är liksom, det där kan jag själv känna när jag är liksom, nu är det ju jag som jobbar mest i förvärvsarbete i min familj sen några år. Och då är det så här, jag saknar ju, jag känner mig frånvarande på ett sätt som ger mig dåligt samvete hela tiden.
Precis, men jag tror man kan sammanfatta detta lite med att precis som Lill Lindfors när hon sjöng den här kända slagen på 60-talet om en man i byrån. Hon önskade ju, eller hon sa så här, tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland andra grejer. När som helst du får lust så plockar du fram din ask. Det var ju en liten dröm hon hade där, men hon hade väl inte, det, eller hade hon
inte,
det?
Är inte det som Greta Skylt har skrivit om, som att det här med SVT, de gjorde så sexleksdokumentär där de marknadsförde med citatet "jag dejtar min lufttrycksvibrator", och att det var ett feministiskt statement, att det är liksom sorgligt. Var det det Lill Lindfors menade?
Ja, kanske det. För jag tror nog att det var... hon, alltså det är en rätt så fiffig text. Sen har ni kul tills det blir tråkigt. Blir det obekvämt och bråkigt, stoppar du bara ner din man i lådan när du vill. Det är inte så dumt.
Just det, men det kanske. Nej, det är inte så dumt. Och det fanns, jag bara säger det, att det, vi får inte bli anakronistiska här. Det fanns inga lufttrycksvibratorer på den tiden. Så att det var inte det hon drömde om då, kan man tänka.
Nej,
men det passar bra ihop.
Nej.
Kanske. Ja.
Ja, kanske.
Och det var allt för oss på Undra Kritik för den här veckan. Skriv gärna till oss på undrakritikpodd@gmail.com. Vi hörs om en vecka igen.